Ladies and gentlemen.
Det är som ett idrottsevenemang där någon med mikrofon jagar upp stämningen. Men katalogen i min famn innehåller inga laguppställningar utan istället rader av kända konstnärer med verk som är till salu. Och den här gången stiger priset på objekt nummer 787 väldigt snabbt.
210, 20, 30, 40, 60.
Du lyssnar på Dokumenterat och ett program om mysterier med den försvunna tavlan av Axel i Gallen Kallela. Av mig, Thomas Jansson.
Linje 40 mot Uppsala avgår från spår 2 om 2 minuter.
Det är en kall vinterdag i januari 2024. Jag reser till Uppsala för att besöka ett egnahemshus lite utanför stans centrum där det pågår ett stort städa undan ett livprojekt.
Hej.
Hej.
Thomas antar jag.
Ja, det är Thomas.
Välkommen.
I vardagsrummet med stora fönster mot en skogsglänta är borden fyllda av böcker och tidningsurklipp och fotografier. Det mesta från ett par decennier i början av 1900-talet.
Min far gick bort för snart ett år sedan.
Ja.
Så vi ska sälja huset här nu senare i år. Så jag är här och röjer.
Att jag är här handlar om en slump. Och just det är typiskt för den här berättelsen som har många oväntade händelser som väntar på mig. Jag har några månader tidigare publicerat en dokumentär om kulturpersonligheten Adolf Paul. Han som föddes i Sverige 1863, flyttade till Åbo som 9-åring, skulle som vuxen leda stora jordbruk men drömde om ett liv som konstnär. Strunta i pappans planer och börja studera musik tillsammans med Jean Sibelius. Flytta till Berlin där han blev nära vän med kändisar som August Strindberg och Edvard Munch och gjorde en karriär som författare och dramatiker och filmproducent och som fixare. Nu har jag av en slump fått kontakt med Adolf Pauls barnbarns barn, Veronica Stolt. Hon bor egentligen i New York, men samtidigt som jag besöker Sverige i andra ärenden har hon kommit till Uppsala för att tömma sitt barndomshem. Därför står jag nu vid bordet fyllt av saker som följt släkten genom alla år, ända sedan Adolf Paul dog i Berlin 1943. Foton och tidningsartiklar och böcker och ett pennskaft som tillhört Strindberg.
Strindbergs pennskaft.
Ja, du har att reda upp.
Ja. Men du kan ta, om du skulle intressera dig, ett fotografi.
Ja.
Och så, mitt i vårt samtal, får jag syn på en liten tavla som ser väldigt bekant ut och som är signerad. Till Adolf Paul av Axel Galén, står det handskrivet i det högra hörnet under målningen.
Ja, han fick dem, jag tycker att står här. Till Adolf Paul,
ja.
Utställd i Helsingfors.
Axel Galén, född 1865, mer känd som Axel i Gallen Kallela, som han ändrade sitt namn till i början av 1900-talet. Han är en helt central gestalt i Finlands konsthistoria. berömd inte minst för sina nationalromantiska målningar med motiv från Kalevala och Karelen, men också för just det som ligger framför mig på ett vardagsrumsbord i Uppsala. Det är ett motiv som är välkänt från tavlan som döptes till Symposion, ett av den finländska konsthistoriens mest omdebatterade konstverk som väckte skandal första gången tavlan ställdes ut i Helsingfors hösten 1894. På symposiontavlan ser man fyra män på Hotel Kemps restaurang i Helsingfors runt ett bord fyllt av likör och konjaksflaskor och halvfulla glas. Bakom bordet står Galén själv med blicken halvt vänd ut ur bilden. De två männen till höger är också centrala personer på den finländska konstscenen, kompositören, dirigenten Robert Kajanus och Jean Sibelius, som båda tittar intensivt mot något som finns utanför bildens vänstra kant, medan den fjärde mannen, som konsthistoriker identifierat som tonsättaren och kritikern Oscar Merikanto, har somnat mot bordet. Längst till vänster finns ett par långfjädrade vingar, i fonden en skymning upplyst av månen. Det här är ett gruppporträtt, en bild av otaliga sena kvällar på Kemp där de vackraste sagorna föddes och de största livsgåtorna löstes. Och samtidigt är tavlan en visuell gåta, eftersom mysteriet till vänster om de fyra männen inte är synligt för oss som studerar tavlan. Men verkar jag titta på i Uppsala ser lite annorlunda ut. På tavlan i Uppsala finns också fyra personer och ett bord med flaskor. Men den fjärde personen är inte avslocknad utan sitter och smågrinar. Och mot planeten i bakgrunden avtecknar sig något som kunde tolkas som en Kristusfigur, men också som en astralkropp, alltså en slags organism som bär på människosjälen. Och så finns här en enskild riktigt dominerande skillnad. Till vänster på tavlan finns inga vingar, som på symposiontavlan, utan en sittande naken kvinnlig gestalt, som en symbolisk gestaltning av den nakna sanningen kanske. Och det är något som kunde förklara det stora mysteriet, det som får tre av personerna att fyllda av häpnad stanna upp mitt i drickande, men som vi som beskådare av den kända symposiontavlan inte kan se. Så vart har den nakna gestalten försvunnit på vägen från det jag ser i Uppsala till den slutliga versionen? Och varför? Då jag vänder på tavlan dyker ytterligare ett mysterium upp. Där finns nämligen en maskinskriven lapp.
Enligt denna bok då, så föreställer tavlan Axel Galén Kallela, Oscar Merikanto, Robert Kajanus och Sibelius. Och så står det fel under. Adolf Paul var modellen enligt senare källa. Hedda, min mammas faster, uppgav 1976 att örat är mycket typiskt Adolfs. Det är precis det jag tycker från man ser på bilderna. Örat och den här...
Liksom. Hedda. Det var Adolf Pauls dotter som uppenbarligen inte alls ansåg att den fjärde personen på tavlan föreställde Oscar Merikanto. Så vad är det jag har framför mig? Och hur har tavlan hamnat här på ett bord bland böcker och tidningsurklipp i en Uppsala lägenhet som ska tömmas? Och vem föreställer den där fjärde personen? Är det Adolf Paul eller Oscar Merikanto? Det finns många frågor att hitta svar på. Och då måste jag börja långt tillbaka i tiden. För den här berättelsen börjar egentligen redan hösten 1892 i Berlin. Adolf Paul lever sitt drömliv mitt i det nordeuropeiska konstnärsavantgardets centrum. Tillsammans med svenske författaren August Strindberg har han hittat en källarlokal som snart förvandlas till en kultkrog, som Schwarzenferkel. Vinkällaren med 800 olika sorter av alkohol lockar snabbt till sig tiotals centrala mellaneuropeiska och nordiska konstnärer som kommer att prägla sekelskiftets och det tidiga 1900-talets konst och som alla söker och ropar ut livets och konstens stora hemligheter under nätterna på Zum Schwarzenferkel.
Konst är den heliga vägen till livets framtid. Jag vill ha stora, fruktbara tankar som får en ny syn på livet att födas.
Paul skriver pjäser och romaner. Han sitter som modell när Munch målar sin berömda vampyrentavla, men fungerar också som en avgörande kontakt för Jean Sibelius i Tyskland. Snart kommer han att locka också Axel Galén till Berlin. Att de alls känner varann har också delvis att göra med en slump. I ett av Adolf Pauls häften med dagböcker och anteckningar som jag hittar på Uppsala universitetsbibliotek läser jag om deras första möte, som inte alls var planerat.
Galéns bekantskap gjorde jag i maj 1892 i Lübeck. Han var på väg hem från Paris och väntade på båten till Finland. Och jag var på hemresa för att begrava min far. Den resan gav mig en av mina käraste vänner.
Efter detta första möte inledde Paul och Galén en brevväxling. Och när Paul i oktober 1893 för några månader lämnar Berlin och reser till Helsingfors blir han en del av stans motsvarighet till Zum Schwarzenferkel, Hotel Kemps restaurang. Där samlas den så kallade symposiumkretsen, döpt efter det grekiska begreppet som betyder dryckeslag. På Kemp sitter man välklädd under kristallkronor och bygger upp en idé om Finlands konst. Ibland tillsammans med det så kallade unga Finland, Nuori Suomi, en grupp aktiva fenomaner i storfurstendöme med Finland som snart skulle kämpa för självständighet. I en minneskrift för Galén, publicerad i Berliner Tageblatt mars 1931, skriver Paul om livet på Kemp.
I början av 90-talet kom han ofta med sitt målarskrin under armen till hotellet, där vi andra satt och drack. Där berusades man av melodier och ord. Man glömde tid och rum och gled på fantasins vingar långt bort till ett fjärran sagoland. Och där målade han sin geniala Ein Symposion.
Hemma i Finland igen börjar jag söka berättelsen bakom fyndet jag gjorde hos Veronica Stolt. Tavlan som i det här programmet också kallas för en skiss, men som för mig känns som ett färdigt, självständigt verk, även om det till sin form är klart mindre än den slutliga symposiontavlan. 14 gånger 20 cm jämfört med symposiontavlans 74 gånger 100 cm. Här finns så många frågor som borde få ett svar att jag inte kan låta bli att gräva vidare i konsthistorisk litteratur. Och så är det brevväxlingen mellan Galén och Paul som finns bevarad på Riksarkivet i Helsingfors och Uppsala universitetsbibliotek. Men allra först stämmer jag en träff med Gallen Kallela museets chef, Tuija Wahlroos. Jag tar mig ut till Tarvaspää i Esbo. Gallen Kallela museet som byggts upp i hans ståtliga stenhus där han också hade en ateljé. Vi tar trappan upp till Tuija Wahlroos arbetsrum.
Symposium är en av de viktigaste konstverk i Finlands konsthistoria om man tänker på den där symbolistiska perioden på 1890-talet. Å andra sidan, det är också en dokument om unga Finlands krets Så det är liksom en reportage, men en intressant reportage om de här mötesena som konstnärer då hade. Det är realistiskt, men också den försöker att visa vad hände i deras huvud och vad var det målet vi försökte nå.
Den väckte ju skandal när den ställdes ut för första gången. Vad berodde det på?
Det är ju därför att sådana konstverk har inte visats i Finland tidigare. Om vi tänker på att vi ser berusade människor. Men också att du kunde identifiera vem var det. Liksom Robert Kajanus och Sibelius, de var mycket känd och respekterade. Och Allen också själv, naturligtvis. Så, men det fick mycket negativ kritik och allmänheten var chockerad.
Vilken betydelse skulle du nu då ge åt den här skissen?
Det är jätteintressant. Och det är så fint att se från den skissen hur han började arbeta. Och liksom det är en nyckelarbete på det sättet att med den här skissen vi vet att det som har talats om den här blödig kvinnliga gestalten, så det stämmer. Att det inte bara en berättelse, men Kallenkallela ju har planerat det.
Skandalen ska jag återkomma till. Men före det gör jag ännu en resa till Uppsala.
Hallå, hallå.
Hej. Så är jag här igen.
Ja, nu är jag igen. Lite mindre snö där.
Det är helt annat väder.
Då Veronica Stolt på sommaren gör en sista tömning av sitt barndomshem hälsar jag på för att prata mer om hennes galentavla och hur det var att växa upp med minnen av en så speciell morfars far, Adolf Paul.
Vad jag inte visste var att han var avmålad i vampyren, Edvard Munch. Det upptäckte jag när vi fick en bok av mina norska svärföräldrar och jag tittade igenom den så såg jag liksom bildtexten. Ja, modellen till den här är Adolf Paul. Och där ser du hans öra igen på den bilden. Du ser inte hans ansikte, men du ser hans öra som ser likadant ut som det gör i den här symposium. Jag tänkte, jaha, så frågade jag. Men mamma visste inte att det var han som var modellen.
Vad tänkte du då?
Ja, jag tyckte det var roligt. Det är klart, de var ju vänner. Eller de umgicks ju det här gänget. De sprang och hälsade på varandra och tillbringade mycket tid tillsammans, så det var inte så konstigt att man vände varandra som modeller. Så det var tydligen Adolf kom över någon kväll och så sa Munch att åh, kan du lägga huvudet i knä på min modell här borta, och så gjorde han det och så målade han vampyren. Vi tyckte det var lite roligt att han var en i den här kretsen av folk som var väldigt välkända och fortfarande är välkända. Så, jag menar både Munch och Strindberg och Kallenkallela och...
Bland en mängd böcker och fotografier och tidningsurklipp som fortfarande ligger kvar över salongsbordet får jag nu också syn på två maskinskrivna brev från Axel Galéns barnbarn, museichefen Ivy Kallenkallela Sirén. Breven är skrivna våren 1997 efter att Veronica Stolts föräldrar sänt fotografier av tavlan Galén skänkte Adolf Paul. Och breven bevisar tydligt att ingen känt till tavlan jag fått syn på i Uppsala.
Hjärtligt tack för de intressanta bilder som jag fick mottaga häromdagen. Jag visste faktiskt inte att min farfar hade gett symposion skisser till Adolf Paul. Jag bifogar en broschyr av Kallela, Ödemarksateljén, där många tankar växlats mellan eder farfar och min farfar.
Ivy Gallen Kallela Sirén utgår från att det handlar om en allra första version av symposiumtavlan som bidrar med helt unik information om Gallens arbetsprocess. Nu får jag också veta att Uppsala-tavlan faktiskt ställts ut en gång i Stockholm 1998, men att den efter det igen fallit i glömska och placerats i en garderob i Uppsala. Men hur kom tavlan hit till Veronica Stolts barndomshem? Utan att Galéns släkt ens känt till målningen. Under de 5 månader som Adolf Paul vistas i Finland fram till april 1894 umgås han flitigt med Galén som gör illustrationer till Pauls noveller och pärmen till 2 av Pauls böcker. Och så umgås de flitigt med den så kallade Kempkretsen. Det är också då som Galén inleder arbete med symposiumtemat.
Det här blir ett minnesverk av våra gemensamma tider. För jag besöker längre sällan Helsingfors.
Skriver Galén i april 1894 till Kajanus. Galén är trött på det sociala livet i Helsingfors, så trött att han avslutar ett brev till Adolf Paul med frasen "Jag hatar Helsingfors". Men i brevet till Kajanus beskriver han själv sitt verk. Här talar han också om en kålrot. Lite otippat kan man tro. Men det har att göra med att Galén hade problem med att få Oscar Merikanto att sitta modell och därför istället lär ha använt en kålrot som modell.
3 män sitter vid ett bord överfullt av flaskor och glas. En av dem sitter vid bordsändan och ser ut att övertygande utlägga något djupt ting. Så riktar han sin blick intensivare framåt, uttryckande glädje över något vackert. Till och med kålroten i mörkbrun sammetsjacka, som hittills suttit brottsligt likgiltig, höjer sitt runda huvud och ser åt det håll dit allas blickar vänt sig. Vad de ser? Mer vill jag ej berätta.
Mer vill jag ej berätta, skriver Axel Galén. Och därför var det länge som konsthistoriker bara kunde spekulera vad det var som fanns där i tavlans vänstra hörn. På det Galén senare lämnade efter sig fanns nämligen bara en liten rest av gestalten till vänster. Men varför blev det så? En förklaring hittar jag i ett brev som konstnären Albert Edelfelt skrev efter att Galén visat tavlan för honom. I det brevet skriver Edelfelt att den flodda kvinnogestalten sittande på ett bord bland punchflaskor fått honom att uppmana Galén att måla om tavlan. Också andra reagerar häftigt. Konstnären Erik Erström har skrivit om en incident i Ödemarksateljén Kallela där Galén haft tavlan med den flodda figuren till vänster fullt synlig på ett staffli.
En dag kom en nära kvinnlig släkting på besök. Och när hon såg tavlan höll hon på att svimma av förskräckelse. Då drog Galén fram en kniv ur sitt bälte, skar med ett drag bort tavlans hela vänstra del och slängde den i brasan.
Enligt Erströms berättelse slängde Galén det som blev kvar av tavlan i ett hörn. Några år senare ska Erström ha fått syn på den hopknycklade duken och bett om att få den. Och idag hänger den på Serlakius museum i Mänta. Utan den kvinnliga gestalt som kunde ha förklarat mysteriet som tavlans personer så intensivt studerar. Men Galén arbetar också på 2 andra versioner av temat. Den som småningom döps till symposion, men också en tavla som han sen skänker Adolf Paul, kanske som avskedsgåva när Paul återvänder till Berlin. I Berlin har Paul blivit god vän med den norske konstnären Edvard Munch och visar också denna tavlan han fått av Galén för Munch. I ett brev till Galén beskriver han Munchs reaktion.
Munch såg en skiss till din målning. Den gjorde ett mycket starkt intryck på honom. Och han ber mig gratulera dig och säger att han är avundsjuk över att det var du som målade den.
Paul skriver också att Galén inte alls borde ställa ut symposion i Helsingfors eftersom man där inte skulle förstå målningen. Galén borde istället komma till Berlin och Paul börjar lobba för en gemensam Munch och Galén-utställning på något fint galleri i Berlin. I oktober 1894 skriver han till Galén.
Och när kommer du? Här är åtskilligt förberett för dig redan.
Galén väljer ändå att senare samma månad ställa ut symposion på Ateneums så kallade konstnärernas utställning. Där väcker målningen skandal. Inga konstverk hade tidigare hånats så skoningslöst. Osi Suometar kallar verket för en förskräcklig skildring av ohejdat drickande. Nya pressen kallar målningen för ett misstag som både obestämd och värdelös. Och kritikern i Åbo underrättelser konstaterade att tavlan gick över hans förstånd. Det publiken och kritikerna såg var konstnärer som var så viktiga för den nyväckta finländska nationalkänslan, men som på tavlan sitter och super. Det väckte ont blod. Då Sibelius ville köpa en strandtomt i Tusby vägrade ägaren sälja med hänvisning till tavlan. Och för Galén själv ledde kontroversen till att han under en lång tid inte fick några verk sålda. Det gör Adolf Paul så upprörd att han skriver ett tröstande brev till Galén där han källar ut de finländska recensenterna.
Det är en stor skam att man ska våga behandla en konstnär av din rang så. Att en idiot inte begriper är inte att säga om. Men att han ska tillåtas yttra sig offentligt är inte blott en förbrytelse utan även högerlige smaklöst.
Så flyttar också Galén till Berlin och hoppas att han där ska hitta en mer förstående publik. I februari 1895 ställer han ut symposion i en grupputställning nära Potsdamer plats och får utmärkta recensioner. Tegliche Rundschau skriver att tavlan verkar uttala allt det som dagens nya konst söker. Och tidningen Nya Pressens korrespondent skriver att det inte råder någon tvivel om att Galéns egen utställning inom kort kommer att tas emot med stort intresse. Den utställning som Nya Pressen syftar på är den som Adolf Paul har varit med om att initiera. En gemensam utställning med Edvard Munch i ett galleri på Unter den Linden i Berlin. Men livet mitt i Europas konstliv avslutas abrupt efter bara 3 månader. Då Galén får budet att hans 3-åriga dotter har dött i difteri hemma i Finland. Galén reser genast hem. Men tavlan han skänkt Adolf Paul stannar i Berlin. Okänd för den finländska konsthistorien. Då jag sommaren 2024 återvänder till Uppsala berättar Veronica stolt om tavlans resa från Berlin. Hur hennes morfar Bengt Paul efter Adolf Pauls död hade flugit till Berlin mitt under kriget och bombningarna av Tyskland för att hämta saker från lägenheten till Sverige. Nu har Veronica bestämt sig för att auktionera ut Galéntavlan som under hennes uppväxt bara legat och vilat i en mörk garderob. Hon tänker kontakta Uppsala auktionskammares chefsintendent Knut Knutsson som för många är bekant från tv-programmet Antikrundan. Honom måste också jag kontakta.
Personen du ringt kan inte nås för tillfället.
Men Knut Knutsson är svår att nå.
Personen du ringt kan
på
inte nås.
På auktionskammarens kontor hänvisar man till ett telefonnummer som gång på gång bara bjuder på en telefonsvarare.
Detta är Knut.
Jag sänder honom ett textmeddelande med frågor om när tavlan ska auktioneras ut, men får inget svar.
Personen du ringt kan inte nås.
Men precis när jag står på Uppsala järnvägsstation för att resa hem ringer han upp och berättar att han, när han fick mitt meddelande, inte ens visste om att en galentavla skulle landa på hans bord.
Det var, vad heter det, du vet när du först hörde av dig så hade jag ingen riktigt, så stod jag inte riktigt vad det var jag skulle svara på. Det är först nu i princip, eller då när jag fick meddelandet, så att nu är jag säker och då kommer den att gå på den internationella kvaliteten i höst. Alltså det är ju väldigt intressant den här kopplingen. Jag har ju lite satt mig in i Paul och hans relationer då med Sebelius och Galén. När man började läsa om honom så var han ju jätteintressant. Att han skulle vara mannen i Munchs vampyr, alltså det är ju inte klokt alltså.
Men vi hörs.
Det gör vi. Ja. Tack så mycket.
Tack ska du ha.
Trevligt samtal.
Tack. Hej. Hej.
Tillbaka i Finland ringer jag upp Gallen-Kallela-museets chef Tuija Wahlroos och berättar att Galén-tavlan jag sett i Uppsala nu ska säljas på auktion. Hon hoppas innärligt att tavlan som i 130 år varit i Paul-släktens ego ska köpas tillbaka till Finland.
Därför att det är mycket intressant när man tänker speciellt vad Kissa berättar om symposiumtavla. Just därför så intressant att se sen den här skissen så vi kan liksom följa konstnärens tänk när han har börjat att planera målningen. Naturligtvis det intresserar oss mycket att se vem ska ha den.
Mm. På torsdagen får vi se.
Ja, okay.
Nu återstår bara att vänta på auktionen i Stockholm. Och att försöka klara upp ännu ett sista mysterium. Vem är den där fjärde personen på symposiumtavlan? Oscar Merikanto eller Adolf Paul? I så gott som alla konsthistoriska verk jag läser är forskningen tydlig. Det är Axel Galén, Robert Kajanus, Jean Sibelius och Merikanto som finns avbildade på tavlan. Men så var det ju den där maskinskrivna lappen med uppgiften som Adolf Pauls dotter Hedda hade lämnat och som fanns fastklistrad på baksidan av tavlan som jag såg i Uppsala. Där det stod att den hopsjunkne mannen på symposion enligt familjetradition föreställer Adolf Paul. Eftersom den mannens öra enligt Hedda så tydligt var Adolf Pauls. På basen av alla brev och dagboksanteckningar jag hittar är det säkert att Paul befann sig i Helsingfors då Galén inledde arbete med alla versioner av symposion. På två av tavlorna, den som nu hänger på Serlakius museet i Mänta och den som hamnar i en Uppsala garderob, är den fjärde personen lite diffust avbildad. Men på symposion, alltså den slutliga versionen, har den fjärde personen slocknat mot bordet. Och där är den del av ansiktet som inte ligger avsomnat mot bordet tydligt avbildat. Här är det där örat som dottern Hedda nämnde fullt synligt. Och det liknar faktiskt örat på personen som sjunkit ner i kvinnofamnen på Munchs målning Vampyren, som ju är Adolf Paul. Då jag söker bland brev som Paul skrivit tyder mycket på att han också själv anser sig vara avbildad på tavlan. I november 1894 skriver han till Sibelius.
Galén var här och exponerade sina tavlor. Bland annat vår, där jag är med.
Och långt senare, i november 1932, igen i ett brev till Sibelius.
Jag har tänkt på dig oavbrutet och i minnet om och om genomlevat symposion där jag fick sitta samman med dig, Caius och Galen än en gång.
Men något slutgiltigt svar på den här frågan finns inte. På tavlan jag såg i Uppsala är den fjärde personen kanske en blandning av en kålrot och Merikanto, som symposiumkretsen var sur på för att han skrivit en negativ recension av ett verk av Robert Kajanus. Men min tolkning är att det på den slutliga versionen är Adolf Pauls öra som vi ser. December 2024, Stockholm.
Hallå, hallå!
Hej!
Hej Thomas, mycket välkommen. Vill du ha en kopp kaffe?
Det är dags för aktionen. Utrymmet på Nybrogatan är stort. Förutom rummet där aktionen arrangeras finns här två stora rum där väggarna är täckta av konstverk. Från midjehöjd nästan ända upp till taket. Den här dagen ska sammanlagt över 300 verk säljas. Här finns Kärbeck och Rubens och Cézanne och Rodin och Edelfelt och Veronica Stolts Galénverk. Som utgångspris har man slagit fast 150 000 kronor, ungefär 13 000 euro. Inför auktionen sätter jag mig ner tillsammans med intendenten Julia Unge-Sörling och chefsintendenten Knut Knutsson. Han berättar om sitt första besök hos Veronica Stolt.
Och sedan ju längre in jag kommer i huset så helt plötsligt så dyker det upp signerad Axel Galén. Och då blev man ju jätteintresserad för att du vet Galén Kalla, det är en av mina absoluta favoritkonstnärer utav de finska.
Vad har ni nu för förväntningar just vad gäller det här verket idag?
Vad jag förstår så är väl intresset rätt stort, va? Eller vad säger du, Julia?
Det har varit många förfrågningar inför auktionen. Det har kommit kunder till visningen och tittat. Förfrågningar på mejl och telefon. Och intresset tror jag är både från institutioner, privata samlare, och då är de nog i hela världen. I det här fallet är det ju helt unika föremål och därmed svårvärderade. Det finns ju ingenting att jämföra med helt och hållet som har varit ute på marknaden, så att vi vet inte var det ska sluta. I det här fallet så kommer det ju vara marknaden som berättar för oss vad värdet är. Och det får vi veta idag, alldeles snart med reaktion.
Mina damer och herrar, varmt välkomna hit till Uppsala Auktionskammare, Nybrogatan 20 i Stockholm, där vi idag ska sälja internationell konst.
Det är en alldeles speciell värld som jag möter i auktionskammaren på Nybrogatan i Stockholm.
Are the telephones connected? Great. We are ready to open our bidding then.
Längst fram står auktionsförrättaren bakom ett bord. På en vägg längst bak hänger dagens juvel, Helen Kärbecks Syskonen, som säljs för över 6 miljoner kronor.
In this telephone right now at 6 million 800,000 then. For the first. Second.
Andra.
And third time.
Auktionen streamas. Man kan också ge bud online. Till höger bakom något som liknar en bardisk finns ytterligare ett rum där snyggt klädda människor är i telefonkontakt med speciella kunder.
Thank you very much. Eric, welcome to the sen.
Det är lite som ett stort idrottsevenemang. Med auktionsförrättaren som refererar buden och jagar upp stämningen. Här svävar virtuella 1000 och 10 000 lappar runt i rasande tempo. Ibland säljs ett verk på en minut, ibland konkurreras det i 10 minuter. Och så, när nästan 100 verk redan har sålts, är det dags för objekt nummer 787.
Okej, everybody are connected. Great, lovely. Are you ready?
Gallen Kallelas symposionskiss, som den kallas i det här sammanhanget.
We will open our bidding at, let's see, 150,000. 165,000 Eric, 170,000, 175,000 with Eric, 180,000, 190,000, 195,000, 200,000, 210,000, 20,000, 30,000, 40,000, 60,000, 70,000 and 80,000. Very fast bidding right now. And the current bidding bid right now, 280,000, 290,000, 300,000.
Nu flyger buden iväg i rasande takt. Till och med auktionsförrättaren småskrattar till över hastigheten.
Here with us at 360,000 and you are many bidders. 370, 80, 90, 400, 420 and 40. So 440,000 right now.
Bara 80 sekunder senare är man redan uppe i 820 000 kronor.
A fair warning then, at 840,000, we continue to 860,000. Currently bidding right now from our online bidder. Fair warning. At 860,000 for the first, second and third time, 860,000. Congratulations to our online bidders and thank you all for participating in the bidding. 860,000.
Alltså, vi har precis nu avslutat auktionen med Axel Gallen Kallela. Och jag kan säga att vi hade 11 eller 12 som bjöd eller som var inne i budgivningen. Det är ju ytterst ovanligt att det är så mycket, va? Och att från så många olika håll ett sånt stort intresse, imponerande.
Det är ju den stora frågan sen som vi i Finland är intresserade av att kunna veta någonting om. Vart gick kapen?
Det har jag lovat köparen att inte säga. Och varför då? Det kommer du kanske att få reda på i en framtid.
Och där skulle den här berättelsen få sitt slut. Men igen spelar slumpen in. Sex veckor efter auktionen får jag ett samtal från en kvinna som via omvägar har hört att jag jobbar med en dokumentär om tavlan. Så får jag en inbjudan till ett litet museum på 6:e våningen i ett hus i Helsingfors stadsdelen Töle.
Moikka. Hej. Olisit tulosta pajana.
Jo.
Det är här i den Reidska stiftelsens samlingar som tavlan 131 år efter att den reste iväg till Berlin i Adolf Pauls bagage får ett nytt hem.
Reidsin säätiön kokoelmat nimisessä museossa, joka sijaitsee rakennuttaja ja taidekeräilijä Lauri Reidsin entisessä kodissa Töölössä.
Det är stiftelsens styrelseordförande Jana Kavén som visar runt i våningen, som är fylld av kända konstverk.
Tässä on tämän meidän Schärbeck-kokoelma.
I ett rum finns en rad Schärbeck-tavlor. Och så finns här också ett rum med museets Gallen Kallela-samling.
Täällä on sitten muutamia Gallen Kallelan töitä. Jos katsotaan vaikka ensin nämä pienemmät teokset. Nämä hankittiin säätiön kokoelmiin tuossa vajaa 10 vuotta sitten. Siinä on Kalelan mänty kuvattuna oikein hieno.
Om vi återvänder till själva den här den dagen då den aktionerades ut. Hur förbereder man sig för en aktion som den här?
Då vi gör först förstås beslutet i styrelsen. Och då sätter man ju förstås ett pristak på det. Och nu är det ju alltid spännande att då när man en gång har gjort det där beslutet, så visst vill man sen ha det. Att man blir nog mycket besviken om det sen blir så.
Det här pristaket, det är kanske ingenting som ni offentligt går ut med, eller? Jag menar, vad skulle ha varit den maximala summan som ni skulle vara beredda att köpa det för?
I det här fallet kan jag nu avslöja det att mitt sista rop i auktionen var faktiskt det sista jag kunde ge. Att det var helt otroligt lycka till oss, men det stämmer faktiskt. Oj. Att jag skulle inte ha kunnat gå vidare. Till all lycka kunde den andra inte heller. Det är spännande. Faktumet är ju det att högst sannolikt är det bara en gång det här verket kommer till salu. Och nu sen efter det här kommer det sen att vara framställd i museet just på grund av det att vi har en permanent utställning.
Då jag ska lämna museet ber jag ännu Jana Kavén visa var hon tänker placera Galén-tavlan.
Meillä ei ole varmasti sitä päätetty, mutta yksi mahdollisuus itse asiassa...
Det är inte bestämt ännu, men sannolikt ska tavlan placeras i en glasvitrin bredvid en öppen cigarrlåda som Galén eller Gallen Kallela målat ett självporträtt i.
Hän on maalannut omakuvansa melko tämmöisen teatraalisen omakuvan sikarilaatikkoon klassisesti. Ja niin yksi ajatus oli se, kun tämähän on tässä vitriinissä, että tähän viereen tulisi se teos myöskin vitriiniin asetettuna, koska siinä on niin paljon kanssa semmoisia mielenkiintoisia yksityiskohtia ja teos on niin pieni kokoinen, että tässä olisi tämmöinen niin kuin hyvä katsojakokemus päästä läheltä sitä tarkastelemaan. Ja tietysti sitten...
Du har lyssnat på Dokumenterat och mysteriet med den försvunna tavlan av Axel i Gallen Kallela. Tack till Launau för musik, till Are Nikkinen för dramaturgiskt bistånd, till Stefan Brunnov och Johanna Dikert för uppläsning och till Mike Grönros för alla ljud som har plockats från den tidigare dokumentären om Adolf Paul. Stefan Granholm har ljudmixat och Sandra Wikstrand producerat. Och jag som har skrivit manus och klippt ihop programmets alla pusselbitar heter Thomas Jansson.